Hur man mår och hur det går beror nästan bara på hur man pratar med sig själv.
Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Det är jag som är Carl Mikael Syding. Efter 15 år som hedgefondförvaltare pensionerade jag mig för att lära mig mer om lärande, lycka, teknikutveckling och effektivitet. Nu är jag 45 år. Ludvig Sundström är 26 år och jobbar med digitala strategier på internet samt driver en blogg och skriver böcker. 25 minuter är ett program på under halvtimmen där vi tar upp verktyg och inspiration för att stärka ditt välbefinnande och din ekonomi. Du hittar oss bland annat i iTunes, på SoundCloud och tradevenue.se. Titta in där om du gillar aktier och ekonomi. Idag gästas vi av serieentreprenören och den mångfaldiga kampsportsmästaren Ola Alvarsson. Vi pratar bland annat om vikten av en konstruktiv inre dialog med sig själv, till exempel att tolka situationer positivt för att skapa en bra upplevelse. Ola förklarar hypekurvan och hur han med hjälp av metoden rapid prototyping både hjälper nyanlända att starta företag och hur han själv tog fram boken Silicon Valhalla. Tjena Ola, du vann VM i en fullkontaktstil i karate 1991. Och sen har du tagit en himla massa andra medaljer. VM-brons i taekwondo, du är svensk mästare i kung fu och kickboxing, världsmästare i kickboxing. Och sen 20 år senare så går du och tar SM-medaljer inklusive guld i taekwondo och karate. Hur går det till? Hur är det ens möjligt? Hur lever du för att det här ska vara möjligt?
Jag tror att vara bra på någonting, det är en insikt som man kan applicera på nästan vad som helst. Jag lärde mig det via kampsporten, men jag tror att man kan bli bra på helt andra saker om man har hittat så att säga, vägen till framgångens källa. Sen tror jag att man måste göra saker och ting passionerat. Och många tror att passion är någonting man har för någonting. Och man vaknar med en passion för något. Jag tror att det är raka motsatsen. Jag tror att man gör någonting passionerat så blir man passionerad. Så man går hem till sin fru och är passionerad en vecka så kommer man ha en passionerad relation. Omvänt gäller, skiter man i att vara passionerad så har man till slut ingen passion i förhållandet.
Vad får den här passionen för yttre attribut? Betyder det att du lever enbart på lax och vetegroddar, sover 8 timmar per natt? Hur funkar det?
Men ska man tävla i världseliten i en kampsport i viktklasser så måste man gå ner i vikt. Och det innebär att man käkar väldigt, väldigt lite. Så jag kanske droppar 10 kilo från att vara vältränad från början så kommer man ner 10 kilo. Främst blandar bort muskler. Och det är skitjobbigt. Men det är också att man blir fokuserad. När alla andra människor går på krogen en timma till, då ligger man hemma och sover. När alla andra käkar, då tänker man på att man ska vinna mot den där jäken som gör att man inte käkar. Så man får ett sjukt fokus. Och det är också en del av så att säga, uppladdningen. Men sen tror jag att jag jämför mig med de som är bäst i världen. Vilket man ganska sällan gör. Så om jag ska gå på salsakurs, då kollar jag på okej, vilka är bäst i världen? Hur mycket tränar de? Vad gör de? Och sen så går jag på den här salsakursen. Och jag tror att det mindsetet är ganska ovanligt och det är ganska osvenskt.
Hur hamnade du där egentligen? För du hade en period där du rökte mycket när du var liten. Du var en häftig kille helt enkelt. Och så smygtränade du karate, hade inte alls någon lust att tävla. Men så satt du och skräna på läktaren. Så du har liksom gått från rökare och skränig typ på läktaren till att ge dig in i handlingen och säga ja och jämföra dig med de bästa.
Men jag växte upp i Hallonbergen. Jag växte upp i Ursvik, en bit härifrån. Jag gick i Hallonbergsskolan. Och där liksom, hade man så långt hår som möjligt, man skolkade så mycket som möjligt och man rökte så mycket som möjligt. Gula bländ, 20 cig per dag från det att jag var 13. Och jag hade då listat ut livet med 13-åringars bravur. Sportfånar, de bara slösade tid och skolan kan man inte lära sig. Då blir man ju bara boksmart. Och sen så blev jag fascinerad av kampsport. Bruce Lee och den tidens idoler. Så jag tänkte att jag skulle börja träna kampsport. Men jag ska aldrig berätta det för någon. Så jag åkte till Sollentuna där jag inte kände någon. Och så tränade jag. Och jag blev bättre och bättre och bättre. Och där träffade jag min karatetränare som har varit min mentor och bästa vän. Och som en andra far genom livet. Och när jag ville komma dit och frågade mig varför vill du börja träna karate. Då sa jag, det vore coolt att kunna döda med ett finger. Och då fick jag städa lokalen istället första 4 veckorna. Det var verkligen som en karatefilm.
First wash all the car. Then wax. Wax on. Wax off.
Där fick jag disciplin, där blev jag också väldigt duktig, jag var begåvad. Men eftersom vi inte tävlade i den klubben, utan han såg helt andra värden i karate än att tävla, så trodde jag aldrig att jag skulle tävla. Och så satt jag och kollade på SM och jag tyckte alla var skitdåliga och att jag var jätteduktig. Jag satt och skrek på läktaren, varpå en dåvarande landslagstränare sa: vi har en världsmästare på läktaren här, du får låna en dräkt och vara med i öppna klass där du fria vikter. Jag vägde 60 kilo och sånt där, var en tvärhand hög. Och så var jag med och så fick jag möta någon landslagskille som spär skiten i mig. Och det insåg jag att det är väldigt mycket lättare att sitta och ha attityder om hur man ska göra och hur lätt eller svårt något är, än att vara in i ringen. Och så nästan haft en väldig respekt för alla som faktiskt vågar sig in i ringen, vad den ringen än är och vilket sammanhang det än är. Och då blev jag utmanad av att jag var så pass mycket sämre än vad jag trodde att jag var, och så började jag tävla. Och sen så blev det en väg för mig där jag egentligen tävlade en massa olika discipliner, vilket var ganska ovanligt på den tiden. Så jag kunde vara mera kung fu i en karatematch och mera karateaktig i en taekwondo-match. Så jag var väldigt udda och svår att möta första gången.
Här får vi avbryta en kort stund för att berätta om en häftig grej som en av våra samarbetspartners Lendify just har presenterat. Lendify har tillsammans med Börshajen infört gamification i peer-to-peer lending och ekonomiutbildning. Det här initiativet gör att låntagarna samlar poäng. Och den här poängensamlingen ska göra att man betalar tillbaka lånen i tid och samtidigt lär sig om privatekonomi. Vi brukar ju föreslå gamification som knep för att lära sig svåra och lite tråkiga saker bättre. Och gamification innebär just att man lurar hjärnans naturliga belöningsfunktioner lite grann. Och då kan sådana här saker bli lite mer stimulerande. Lendify Rewards startar omedelbart. Och den här utbildningsfunktionen via Börshajen, den kommer igång lite senare under första kvartalet. Lendify Rewards och ekonomiutbildningarna, de ska göra låntagare till investerare på sikt. Så det här tycker jag är riktigt bra. Läs mer på lendify.se så fortsätter vi programmet med Ola Alvarsson nu.
Om vi sen går in på det här med att om man väl lär sig bli framgångsrik på en sak så kan man applicera det på andra saker. Vad var någonting som du lärde dig utifrån att bemästra kampsport som du har tagit till andra områden? Till exempel hur du bryter ner ett område för att träna på saker.
Mm. Jag tror att många människor tillbringar för mycket tid och för mycket energi på att oroa sig för om man ska klara tentan, hur det kommer gå på matchen och så vidare. Och jag tror att jag kan fokusera den energin på att istället träna. Eller träna mentalt. Jag tränar väldigt mycket scenarion mentalt när man tränar. Eller när man gör affärer. Så att jag jobbar väldigt visionsdrivet. Konceptet att kunna se visionen i full HD. Man ser sig själv på prispallen. Men inte underifrån och titta upp mot den. Man tittar från sina egna ögon ut mot folket. Man står på prispallen. Man får jäkligt ont under matchen. Men man kan hantera det. Man är inte rädd för den smärtan. Eller man ligger under ordentligt. Nu är det rondpaus. Nu ska jag ändra strategi. Man går igenom scenarierna. Och det där, just den här förmågan att visualisera. Och på ett positivt sätt visualisera. Istället för att oroa sig. Det ger mycket energi.
Så det är det här med mental rehearsal liksom?
Ja, absolut.
Hur gör du det då? Är det någonting du gör varje kväll inför viktiga saker? Eller gör du det tre gånger liksom under dagen? Eller har du någon särskild...
När det kommer löpande. Om man tar ännu steg bakåt och zoomar ut så tror jag att hur man mår och hur det går beror nästan bara på hur man pratar med sig själv. Så om du är bra på att prata med dig själv, då kan du motivera dig själv till att träna. Om du är bra på att prata med dig själv, då kan du också skapa olika situationer som du lär av. Eller gå igenom vad som har hänt, få kunskap utav det. Så att det finns många olika teorier, allt från att folk är religiösa till att folk jobbar med positive psychology eller vad det vara månne. Allting trattar ner till samma slutsats. Det är din interna kommunikation som avgör hur du mår. Och det är väldigt mycket den som avgör hur det går också.
Så om du känner att du börjar oroa dig och få en negativ intern monolog, är det någonting som du uppmärksammar ganska snabbt och har någon så här nyckelord för att liksom sätta stopp för det?
Jag jobbar så mycket med det så jag får nästan aldrig en negativ dialog. Jag är väldigt, väldigt vänlig mot mig själv. Överdrivet gullig mot mig själv. Inte objektiv, för man behöver inte vara objektiv. Man kan få vara subjektiv i sin egen interna konversation. Så att jag tänker exempelvis aldrig någonting negativt om mig själv. Det har inte jag gjort på kanske 20 år. Men många som också är duktiga har det som drivkraft. De trackar sig själva så mycket. Och så måste man bevisa något för sin egen interna dialog. Och där tror jag många kör diket. Man kan bli bra på det, men man kan inte bli bäst med det. Jag tror att den positiva dialogen gör det bättre.
Du har berättat om hur du vann VM i kickboxing och sen startade Boxman dagen efter. Ja. Eller ni kanske fick finansieringen dagen efter. Ja. Är hemligheten bakom att kunna ha två sådana här rätt olika parallella spår igång, är det just det här att du tar en sak i taget på riktigt?
Ja, men det där är intressant. Vi är så vana vid att lägga saker i olika lådor. Men om jag säger, kan du vara en bra marknadschef och en bra ekonomichef samtidigt, då säger många, nej men det är olika här. Men kan du vara en bra pappa och en bra ekonomichef samtidigt? Jo, men det kan du vara. Varför lägger man dem i olika fack? Så det beror på vad du definierar som din uppgift. Och min uppgift är att vara framgångsrik. Och så väljer jag några saker jag vill vara framgångsrik på. Då kan man göra många saker samtidigt.
Din idé här, det är egentligen att sätta en riktigt bred etikett. Ja. I alla fall en du verkligen kan stå för.
Ja. Och sen försöka inte bli så framgångsrik som möjligt i affärer eller i sport. Utan sätta etiketten, hur blir jag framgångsrik i livet? För det ställer helt andra frågor och ger helt andra svar. Jag tror att de människor som lyckas, framförallt inom affärer eller inom sport, de tränar hårdare. Jag känner få personer som har jobbat lika mycket som jag har gjort. Jag känner få personer som har tränat lika intensivt som när jag tränar. Och så har det gått bättre än för många andra. Men om man tar Daniel Ek på Spotify. Han har jobbat arslet av sig. Och är briljant. Och har tagit risk. Och gjort massa saker som de flesta inte andra har gjort. Sen är det många som försöker göra Daniel, men misslyckas. Men alla de som har lyckats, de har jobbat arslet av sig och gjort det passionerat.
Varför gör du så mycket saker hela tiden? Vad gör dig lycklig egentligen? Alltså så här, vad är dina verktyg och vad är dina mål?
Jag har fyra stycken så att säga, pelare i mitt liv. Det ena är träningen och den fysiska delen. Det andra är business och liksom den professionella delen. Det fjärde det är liksom kärleken eller när man var singel. Flirtandet eller vad det nu var månne. Och det sista är liksom vänner, familj. Och någonting kan gå åt helvete. För då kan de andra tre sakerna gör att man ändå mår jättebra. Men behöver flera saker gå sämre samtidigt. Då måste man vara ännu bättre på att prata på sig själv. Och det är för att man går till ett gym. Går du till gymmet varje dag och lyfter så får du större biceps. Det är inte en insikt. Det är en träning man måste göra. Så man måste träna sig själv att tala bättre med sig själv. Det går inte bara att höra det. Och du kan inte gå till gymmet när armen är bruten. Så när du är i en kris är det väldigt svårt att börja prata med sig själv. Så det är någonting man tränar.
Men just det här med att kunna driva flera projekt eller göra mer än en sak på världsnivå verkligen. Är det några särskilda metoder du använder då?
Du tycker att det är många olika saker. Jag tycker att det är en sak. Jag är företagsbyggare. Eller jag är kampsportare. Någon tycker, hur kan du vara boxas och hur kan du hålla på med taekwondo? Så att det beror på vad man lägger i samma burk. Så för mig så känns det inte så spretigt som det kanske låter. Men sen finns det några hacks som man kan göra. Det ena är att när jag är här, då är jag 100% fokuserad här. Jag sitter inte och tänker på massa saker samtidigt. Man går in i någonting väldigt mycket. Någonting annat är att jag litar på människor. Och det spar extremt mycket tid. Och då kan man delegera på ett sätt som gör att andra människor verkar och gör saker. Och då, istället för att man ska försöka kontrollera saker i detalj. Och det är också jag har några deviser. Det ena är man kan inte göra bra affärer med dåliga människor. Utifrån dina egna värderingar. Om du inte har en värderingsfit med den personen ska du inte göra någonting med dem. Det blir aldrig bra. Man ska aldrig fokusera på transaktionen istället för relationen. Och det är att om man hela tiden fokuserar på relationen då kan man göra massa andra affärer. Det kan gå dåligt om man är ändå liksom, man bygger ändå relationer. Då blir affärerna bra. Och det andra med en devis som jag lärt mig av min karatetränare är jag är den enda eleven, alla andra är mina lärare. Om man har det synsättet på personer så får man en annan relation än om man går omkring och tycker man vet bäst hela tiden.
När du funderade på att sälja individuella ringsignaler som 16-17-åring eller starta Metro några år innan Kinnevik faktiskt gjorde det. Vad var fokus då? Var det på att bli rik och känd och häftig eller var det att bli framgångsrik i livet? Du var ju rätt ung.
Nej, men det var kul. Jag hade ett antal sådana där idéer som ringtones, då berättade alla för mig. Det där var en barns fantasi, det där kommer aldrig bli en business. Det blir en mångmiljard business senare.
Det här var alltså 87? 86.
Ja, och vad jag trodde då, som jag inte tror nu, det är att idén är central. Idén är inte central. Men alla tror det. Jag har ett startup, men jag kan inte riktigt berätta vad det är, för då kanske någon snor idén. Och det är jättehemligt och så vidare. Men som du exempelvis har en restaurang, då är det ingen som tror att du ska sno idén. Du lagar mat som alla andra kan laga. Men du fattar att det är någonting annat gör din mat speciell, din restaurang speciell, din vibe. Jag träffade Bertil Hult från EF på någon middag. Och han sa att han inte kommit på en egen idé hela sitt liv. Han är bäst på att kopiera och skalera. Och det är också ett entreprenörskap. Så att idén är verkligen inte det centrala. Någonting som är centralt är affärsmodellen. Och jag var ganska dålig på det i början i mitt entreprenörskap. Man tänker exempelvis en körskola i Orsa. Det är ju bra för det finns ingen och folk vill ha körkort där. Men det är en liten marknad. De har inte råd att betala. Du kan bara vara en eller två max i bilen. Du kan inte ens sälja bilen sen. Därför den har dubbelkommando. Och du kan inte få några repeat-kunder om du är duktig. För då har de den här körkort. Det är en totalt linjär och värdelös affärsmodell. Men som du är Goldman Sachs och en investmentbank, om du presenterar Telia för någon pensionsfond som investerar 1 miljard, då får du 60 miljoner för den introduktionen, trots att de kände varandra, för du har ett starkt varumärke och en stark affärsmodell. Det är liksom någonting annat, och där tycker jag många entreprenörer går fel. De fokar på idén och glömmer affärsmodellen.
Du hade även någon slags entreprenörsskola.
Det är ett projekt som vi håller på att jobba på nu. Vi tror ju då att de kanske bästa entreprenörerna kanske är just nyanlända personer som har varit med om tuffa saker, är modiga och som dessutom är på språkområden som inte har online trading eller e-handel eller så här. Om 10 år kommer det finnas i Syrien eller i Etiopien eller vad det nu är för någonting. Så vi skulle ha startat en skola där man kommer in, där det är hälften svenskar, hälften företrädesvis nyanlända, hälften män, hälften kvinnor, och där man kommer in inte på betyg utan på attityd. Och på att ha en idé som vi tror att vi tillsammans med dig kan skapa ett bra företag kring. Så du går i skolan och lär dig samtidigt som du bygger ditt eget bolag tillsammans med andra studenter.
Så det blir lite som de här du pratar om som får pitcha på scen, vilka som helst. Så gör man det egentligen i er skol/entreprenörsmiljö.
Ja, och eventet är för 13-17-åringar. Det här är då för äldre. Ja, så jag tror att kanske har en medelålder på 25.
Och då drar man igång företagen. Man testar absolut, och ser om de funkar.
Absolut. Och då är det så att du ska inte få ett jobb om 3 år när du går ut skolan. Du skapar ditt jobb dag 1. Så första delen av det är en ettårsutbildning. Första delen av utbildningen är mera fokuserat på att du startar bolaget, tar de första stegen, men du lär dig också väldigt mycket. Och då lär det vi lär ut i våra labb, så du lär som lean startup och du lär scale up modeller och du lär en massa saker. Men du får också välja, jag vill lära mig svenska och jag vill lära mig Excel. Så du har tillval av ett antal saker du behöver, tycker du. Det är ett antal saker som vi tycker du ska göra, och sen så bygger du ditt bolag. Och då har vi kopplat massa mentorer till det som är extremt erfarna och kan göra så att de här bolagen får en helt annan förutsättning än ett vanligt startup.
Du berättade tidigare om den här rapid prototyping-modellen. Ja. Kan du bara snabbt säga någonting om den igen? Hur snabbt man drar igång en idé till ett företag?
Testa? När vi började med internet, då hade man först en hemlis. Ingen skulle veta vad det var. Och så byggde man någonting i 1 år. Och det kostade liksom hur mycket pengar som helst. Och sen lanserar man det här, den perfekta lanseringen. Och så hände ingenting för de flesta bolagen. Nu gör man på ett helt annat sätt. Dropbox är ett spännande exempel. Dropbox lanserade, de byggde ingenting. De gjorde en film och de sa, skulle du vilja ha den här tjänsten? Skriv upp det här. Och så var det ganska få som gillade den. Då ändrade de bara filmen. Så de ändrade filmen tills Dropbox är vad Dropbox var idag. Fick 70 000 personer som sa, det här vill jag ha. Så tog de 3 månader och byggde precis det som var i filmen. Och mejlade de 70 000 personerna. Et voilà, nu är det ett $1 miljard. Så att vi jobbar på samma sätt. Om du har en idé och sitter i vårt labb. Vi säger att du jobbar på SE-banken och har kommit på en idé. Då kan du gå till din chef och säga, jag tror att jag skulle bygga någonting med den här idén. Och tror de på den idén, då kan du få 6 veckor i labbet. Första dagen, då gör vi en skiss på ett papper eller vi gör en jättesnabb webbsida, för vi har verktyg som man kan göra det snabbt. Och så köper vi klick till den och så ser vi om den funkar eller inte, om det nu är en webbsida. Vi gjorde en bok bland annat som heter The Silicon Valhalla Saga. Här i Silicon Valhalla, det är vikingarna erövrar ju världen. Och sen så gjorde liksom IKEA och H&M och andra, så vi är bäst på att erövra världen. Det är inte Silicon Valley som är bäst på det. Och vi har vikingaknep och då delar vi med oss, och det är en kul bok. Och då sa vi, den ska bara sälja runt om i världen. Vi får bara göra den på 6 veckor. Den ska vara bra på riktigt och den ska finnas en stark affärsmodell i den. Dag 2 så låg det ute olika framsidor på nätet med olika contentbitar. Och så köpte vi trafik och såg hur många förorder vi fick beroende på de olika böckerna. Och på så sätt så lärde vi oss ett antal saker. Ingen läser managementböcker längre. Man kollar på TED Talks, man köper gärna, man läser dem inte liksom. Men däremot så gillar man tecknat och man gillar när det är underhållning. Och vad gillar man då med Sverige? Du ställer massa frågor. Man tyckte att det är häftigt med teknologi. Alltså, okay, bolag som kommer därifrån. Man tycker vikingarna är häftiga. Vikings, stort i USA. Och då gjorde vi en managementbok som är tecknad om Silicon Valhalla. Där vi är då hjältarna i den här vikingasagan. Men man lär sig hur man bygger bolag. Och vad som är unikt för den nordiska modellen. Där man är jämställd, där man är vänliga, ärliga. Man är liksom... Det finns ett antal saker som är väldigt fint med sättet vi bygger bolag på. 6 veckor senare så sålde den runt om i världen och på nätet. Och när vi har föredrag och så vidare så paketerar vi det. Så köper man föreläsningar om det och man köper böcker till de som är där.
Kan man köpa boken nu?
Den är slutsåld faktiskt. Ja. Så vi håller på att trycka second edition. Men det är ett exempel. Jag gjorde också en krogshow på samma sätt. 6 veckor senare, en krogshow med magiker och sång. Och 2,5 timmes show på liksom en teater på Oscarsteatern här. För att om man vet att man har den korta tiden på sig, då måste man jobba på ett helt annat sätt. Och när man tar med sig det sen in i sitt vanliga jobb, så orkar man inte sitta och vänta i 1 år på att något ska hända som kan hända imorgon.
Så borde man göra med allt i livet. Ta det som ett experiment, liksom, kanske ja. 6 veckor i ja. Taget.
Ja, så kan man göra.
Jag är ganska mycket motståndare mot att ha de här jättestora långsiktiga målen och att det är det enda man ska uppnå. Sen när man väl är där så känner man sig bara tom. Alternativt att man inte ens når målen.
Då Peter Drucker, managementguren, han sa att man ska ha ett vagt mål. Om man inte vet hur man ska, sätta upp ett vagt mål. Så sätta upp ett vagt mål. Jag vill ha mig OS i Tokyo 2020. Karate har blivit OS. Det är mitt vaga mål. Det är inte en konkret plan. Jag behöver inte gråta om det blev så. Och sen gick jag ner och så började jag träna karate. Och jag tävlade i karate.
Alltså, jag vill bara påpeka att nu pratar vi alltså om någonting som händer på riktigt. Att Ola, du siktar på, eller du vill vara med i OS i karate 2020.
Ja, så det var mitt, det kom jag på i september förra året. Jag slutade tävla i karate 88. Och sen så var jag med i SM för 3-4 år sedan och kom tvåa. Så tänkte jag, fan, om jag satsar på det här, då borde jag ju kunna vinna SM och kanske komma med i OS-laget. Och så började jag träna. Men för mig då, varje träning jag gick ner till så kändes ju pirret i magen. Jag är på väg till OS. De jag kollade på, det var ju de som var bäst i världen som jag kanske skulle få möta i OS. Och så tränade jag som fan på det här. Då har jag satt upp ett vagt mål som ger mig kraft och som gör att det känns kul att tänka på det här och meningsfullt att träna. Och så var jag med i en internationell tävling, var med i SM. Min höft är helt paj och jag hade liksom, jag var inte där. Jag åkte ut i SM i första matchen och var så här, fuck. Mitt OS-mål känns väldigt, väldigt långt borta. Och nu håller jag på att liksom slicka såren och se om jag ska göra en satsning i år igen eller inte. Men det vaga målet ger mig energi. Så får man ändra det. Men om man inte har något mål alls, jag går ner och tränar för att jag kanske mår bättre av det. Det blir inte så spännande att träna då. Och det är där många går fel. Dalai Lama säger bland annat att i västvärlden så sätter man upp ett mål och så bör man gå mot det. Men man har liksom inte samlat tillräckligt mycket energi för att kunna gå hela vägen. Och det där, har man rätt mål så får man den energin.
Du skrev en annan bok för nästan cirka 10 år sedan, Mission Possible.
Ja.
I den boken så har du ett antal bra modeller. Jag skulle vilja fråga dig om hype-kurvan.
Ja.
Först och främst, kan du förklara vad den är?
Ja, det är inte jag som har hittat på det, men det är oftast det så här. Man tänker sig, man får höra så någonting. Bitcoin och blockchain kommer förändra allt. Då skrivs det, eller först ingen som fattar vad som händer. Då bygger några tekniker det här och bara, nano, titta, det fungerar.
Mm.
Och sen så börjar alla skriva om någonting. Och det blir jäkligt upphypat. Men ganska ofta så tar det längre tid för marknaden att adaptera sig till den här förändringen. Så det var inte så många som använde blockchain. Eller bitcoin blev inte så stort som man trodde. Och då blir folk superbesvikna och man förlorar pengar och det går ut skogen. Men under tiden så växer bitcoin-communityn ganska starkt. Så när man tittar i backspegeln och det har gått 5 år. Då har det nästan blivit det man trodde att det skulle bli eller ännu mera. Men under resans gång så har det varit toppar och dalar. Och då måste man förstå vem man är. Om man är investerare, då kan man investera i början på hype-kurvan. Sälja när det är på topp och bara garva när det är på botten. Och köpa mer aktier för att det kommer ju bli bra på sikt. Är man journalist, då ska man ignorera det för det är för litet från början. Skriva massa spännande saker om det. Sen såga alla vdn och alla som är med i det. Och sen så bara, nej, förlorar man jobbet för man jobbar på Bitcoin-bladet. Och det försvinner också. Så var det med internet liksom.
Mm. Och det här upplevde ju du, ja, under hela dotcom-bubblan och
ja,
allt.
Men är man entreprenör, då måste man gå till jobbet om man inte är månadens smak. Och då måste man kunna skita i hypen och man ska inte bli nedslagen av när alla inte tror på det du ska pyssla med.
Men utifrån det här, liksom, hur tolkar du dagens situation utifrån hypekurvan?
Nej, men nu är digitalt jättehypat, men samtidigt så finns det en fundamental förändring där 3 miljarder till människor ska gå upp på digitala kanaler. Det är jättebilligt att starta med nya saker och det funkar. Så att om jag bara skulle blunda och kasta pengar på någon sektor så skulle det vara en tekniktung sektor. Om man kollar på, för 10 år sedan så var det väl ett bolag bland världens 5 mest värdefulla bolag eller något sånt där. Eller 10, det var väl Microsoft. Nu är det liksom topp 5 är digitala bolag. Och de växer exponentiellt. Det har bara börjat. Så att om vi tittar framåt så kommer samhället vara totalt digitaliserat. Och det kommer påverka varenda arbetsfunktion, varenda bolag, varenda land och så vidare. Så vi är jättehypade och Snapchat kanske är för mycket värderade. Så på enskilda bolag så kommer det säkert kunna gå åt helvete. Men kommer vi backa tiden och börja använda digitala kanaler mindre? Nej, det tror jag inte. Men däremot så ser jag att om det blir så att tekniken blir dubbelt så smart till halva kostnaden varje år, Moore's Law. Det innebär att artificiell intelligens om ett år kanske dubbelt så smart som i år, men det kostar bara hälften så mycket. Och drar man ut det, så om 30 år, då är din mobiltelefon 1 miljard gånger smartare. 1 miljard gånger smartare. Självkörande bilar är 1 miljard gånger bättre för en fraktion av priset. Vad kommer hända i samhället då? Och det blir jäkligt spännande, för då ser man att den linjära synen vi har på samhället, den kommer ju inte vara träffsäker. Så det enda vi vet är att saker och ting kommer se helt annorlunda ut. Man kollar på tv-industrin exempelvis. Sista 10 åren så har lite drygt då, YouTube kommit, Netflix kommit, mobiltelefon där man kan titta på saker. Vad har hänt i tv-tablån? Det är exakt samma kokprogram och Allsång på Skansen. Det är som de lever i en silo och inte har sett alla de här sakerna.
Jag har ofta den här diskussionen med folk och bland nej-sägarna, då säger de alltid just sådana där saker att ja, men det är fortfarande tv om man kör sin bil och den går 100 km i timmen. De hävdar ofta att ja, du Micke, du snackar om AI och teknologiutveckling och Moores lag, men det händer ju ingenting. För mig som person händer ingenting.
Nej, men det där är fel för att man upplever inte förändringen så mycket. Vi hade inte mobiltelefoner tidigare. Jag brukar fråga folk när jag håller föredrag. Du vaknar upp imorgon, du har ingen lillfinger. Snyggt är, gör inte ont, men du har ingen lillfinger. Det är alternativ 1. Alternativ 2 är att du aldrig får använda en mobiltelefon igen. Det finns ingen som hellre har ett lillfinger än att inte använda en mobiltelefon. Sen gör jag samma sak och säger, okej, du vaknar upp dagen efter, ditt andra lillfinger är borta. Eller så får du aldrig använda en AI-robot i hemmet igen. Då vill alla lillfingret. För man fattar inte att när Alexa-roboten eller vad det nu är för någonting är i hemmet. Och så fort en Alexa-robot lär sig spanska, då kan alla spanska. Så fort den lär sig ett skämt kan alla det skämtet. Kan ni tänka er den utvecklingen? Så fort en människa lärde sig något så skulle alla människor kunna det. Det var AI. Och när man börjar tänka på det i de termerna så kommer de här robotarna, de kommer ha mobiltelefoner och apps. Robotarna kommer ha skills. Så att man kan vara skillsprogrammerare och så kan det nu skämta på tyska. Då har den köpt den skillen eller man har gett roboten den skillen.
En kompis kom precis tillbaka från Sydkorea, någon teknikmässa där de just visar Siri-liknande agenter men som är så oerhört mycket mer kompetenta. Ja. Sydkoreanerna inte längre ens tar upp telefonen ur fickan. Nej. De bryr sig inte om appar längre utan de här agenterna sköter det åt dem med röststyrning. För att ta den där lillfinger-analogin, när tror du man kapar andra lillfingret?
Nej, men jag tror att om man då zoomar ut ännu mer, författare som Yuval Harari som har skrivit Homo Deus, tror jag att vi inte kommer att vara som vanliga människor. Alltså Homo sapien har vi varit i tiotusentals år, utan vi kommer bli någonting annat, lite mer gudlika. Och då inte som så här Allah eller den kristna guden, utan snarare som Herakles eller någon annan. Vi skulle mycket väl kunna ha saker som gör att vi blir mycket starkare. Vi skulle kunna ha teknologi som gör att vi mindes mycket mera saker.
We are probably one of the last generations of Homo sapiens. Within a century or two, Earth will be dominated by entities that are more different from us than we are different from Neanderthals or from chimpanzees. Because in the coming generations, we will learn how to engineer bodies and brains and minds.
När jag växte upp ville man ha reda på hur man gjorde brax à la daube. Då fick man gå och låna en kokbok på ett bibliotek. Nu vet man det om 10 sekunder. Så dina kompisar som inte tycker att det är så stor skillnad, de ser inte alla de här sakerna man upplever.
Vad skulle du identifiera som en stor och viktig företeelse som väldigt många missuppfattar? Någonting som nu kanske är långt ner på hypekurvan, men som man egentligen kan se att det här kommer vara väldigt viktigt.
Det rätta svaret skulle vara att säga blockchain. Det vill säga att du kan skriva in någonting i en digital bokföringsbok kan man säga. Som alla kan se för evigt och som ingen kan sudda i. Så jag kan säga till dig, jag ger dig 1000 spänn och så skriver in den i boken. Och då vet hela världen att jag gör det. Det är det som ligger till grund för blockchain. Och det här gör att du behöver egentligen inte juridik. Och du kanske inte ens behöver banker. Och du kanske inte behöver... Så det här har potential att liksom förändra hur demokrati fungerar. Hur affärer fungerar. Hur juridik fungerar. Det är många tror att det kommer att vara totalt transformativt. Och jag fick vara med i en grupp av de som är ledande bitcoin eller blockchain investerare och utvecklare och så vidare. De hade en sammankomst på Ibiza och det är så här, de tror att de kan förändra världen rätt rejält. Jag känner inte det själv, jag kan inte det tillräckligt bra. Men vad jag däremot ser är någonting som kommer komma väldigt starkt. Det är medvetande utveckling, det är alltså consciousness. För att vi behöver kunna bli bättre på att göra oss själva lyckliga, prata med oss själva. Men vi måste också bli bättre på att se att samhället är inte vi och dem svart i vitt. Desto längre man zoomar ut, desto mera medveten man blir så förstår man att oj, han är brottsling för att han inte hade 2 föräldrar, umgicks med dem här, inte hade några alternativ och utsatts för det här och här och här. Det hade jag också varit om jag varit där. Hur gör man för att inte folk ska vara där istället för straffa den onda jäveln som snodde min cykel?
Finns det någon särskild favoritbok som du har, om du bara får säga en?
Homo Deus är min favoritbok just nu. Den förklarar mycket av det vi pratar om bättre än någon annan. När jag var liten så läste jag en bok som heter The Conquest of Happiness av Bertrand Russell, som är en filosof. Där man liksom säger, man måste erövra lyckan. Det är ingenting man bara får av sig själv. Och det gjorde väldigt stor impact på mig.
Om man tänker sig, ja, 10 år framåt, det är lite svårt att gissa liksom, men 10 år liksom, vad tror du är några kärnkompetenser? En kombination av färdigheter som unga människor borde kunna?
Tidigare så var att vara chef, det var vad som var dirigent för en orkester. Man visste vad alla gjorde, det var processer, alla visste vilka noter det var. Så ser inte världen ut, den rör sig så snabbt. Så att nu handlar det snarare om att vara en jam session och kunna få människor att jamma i takt med varandra. Och det handlar väldigt mycket om att man ska vara bra på att få människor att se en gemensam vision och att låta människor som kan gå ut genom dörren när som helst växa tillsammans med dig i den visionen. Och lyckas man göra det, då kan man jamma oavsett vilket instrument eller vilken musikstil eller vad det nu är för någonting. Det tror jag kommer bli viktigare än att vara specialist på sökmotoroptimering för spelindustrin. Många sådana saker kommer att automatiseras.
Vad har förvånat dig mest?
Allting är påhittat. Vi har hittat på pengar. Vi har hittat på börsen. Vi har hittat på precis allting. Men väldigt många människor tror att de här sakerna finns på riktigt. Så jag blir förvånad om man kan säga att ett stort bolag som... Ja, vi omsätter 16 miljarder. Vi ändrar budgeten nästa år. Vi säger 17. Nej, men vi säger 16,5. Okej, då säger vi... att folk kan sitta och gissa. Man trodde att folk visste mycket mer än vad de faktiskt visste. Det tycker jag är fascinerande. För det innebär att man kan ändra på väldigt mycket utan att det gör så jävla mycket. Du kan bygga nya system och göra nya saker. Och det är att man kan våga göra saker. Bara säga how fascinating om det inte riktigt blir som man hade tänkt sig.
Okej, då kör vi sista frågan här. Vad är lycka? Och då har jag 2 stycken citat som jag tänkte läsa upp från din bok Mission Possible. Citat 1. Ett globalt mediamaskineri som kablar ut ouppnåeliga världar och värderingar blir en destruktiv kraft i ett samhälle där det är allt färre förunnat att känna sig som vinnare. Och sen det andra citatet. Jag tror att i vårt allt mer komplicerade samhälle med fler influenser och framförallt fler valmöjligheter kommer det att bli svårare för den ständigt mer individualistiska medborgaren att bli lycklig genom att arbeta och uppfylla sin plikt. Skulle du kunna förklara lite mer?
Det första, så att om man ser på tv och på Facebook att man kan ha det helt annorlunda än vad man har och jäkligt mycket bättre, men man har ingen chans eller väg att komma dit. Sitter du i Rinkeby, inga föräldrarna av barnen i klassen, jobbar, du vet inte alls hur du ska börja för att ha någon chans att få allt det där götta som alla andra verkar ha. Det är en farlig kraft. Där blir ett utanförskap också destruktivt och aggressivt och kriminellt kanske och så vidare. Och så vidare. Så att den här medievärlden kan vara farlig om man inte kan liksom hantera den. Det var det första citatet. Det andra citatet är att tidigare så, eller om du är taliban, då vet du vilka kläder du ska på, du vet hur du ska gifta dig med, var du ska bo, vad du ska tro på, vad som ska hända efter döden. Du vet väldigt mycket, det är förutbestämt. Men du kan ju välja om du vill göra ett könsbyte nu som svensk och bo i New York och vara tjej istället. Eller du kan välja precis vad fan som helst. Och alla de här valen utan moralisk kompass gör att depression ökar lavinartat. Ungdomar funderar på att ta livet av sig, framförallt unga tjejer. Och det är en kombination av att de ser allt det här fina, man måste vara en massa olika saker, man ska vara perfekt. Man tycker inte att man är det och man får liksom inget stöd. Det finns ingen moraliskt liksom fundament som man kan luta sig mot. Det tror jag är farligt. Så hur blir man då lycklig? Genom att bli bra på att prata med sig själv. Och det är en träning, det är inte en insikt. Så om ni säger, ja det var smart sagt och sen skiter i det här nu, då kommer ingenting hända. Men om när ni går hem och matkassarna skär in i fingrarna och det börjar blåsa kallt. Bara så här, fan vad skönt att jag kan bara prata med mig själv som jag vill. Och bara kanske njuta av den här lyckostunden jag har här. Eller vad det nu är för någonting. Och bara börja bli bättre och bättre och bättre på det. Så att när foten går av så är det inte så jävla jobbigt. Utan man kan säga, nu ska jag verkligen läsa, softa och göra andra saker som man inte gör när jag kan springa omkring. Alltså, vad det nu än är för någonting. Och vara väldigt, väldigt vänlig mot sig själv. Jag är ganska bakfull när jag var ute alldeles för sent. Onsdagskväll, det var någon kalas. Because I'm worth it. Och det var så jäkla roligt. Jag är så stolt över att jag fattade just det beslutet. Och då är inte det jobbigt. Men om jag går omkring och liksom hatar att jag ska vara bakfull hela gårdagskvällen. Om jag tänker på det och sen så går omkring och verkligen lider hela dagen. Och skäms och nej, jag skulle göra den här intervjun. Tänk om jag skulle vara smartare om jag inte var bakfull. Alltså här, då är det en annan upplevelse. Och jag väljer mina egna upplevelser. Därför att jag kan tolka det som händer. För att jag kan prata med mig själv.
Grym avslutning. Tack så himla mycket, Ola.
Tack själv. Tack.